Jag får nog om vi ska göra en P1-grej och förklara att det är fredag den 23 mars på eftermiddagen när vi spelar in det här. Klockan är snart 4 och vi ses för att spela in veckans avsnitt efter ännu en vecka. De här veckorna mellan sportlovet och påsklovet är ju lite speciella, för det är den sista sammanhängande perioden av tid det här läsåret. Har du tänkt på det?
I livet, trodde jag du skulle säga.
I livet, mer eller mindre faktiskt.
Ja, jag har tänkt på det. Eller jag tycker ju, jag tror ju alltid att jag ska ha oceaner av tid efter påsklovet, och insåg nu idag, för att jag har religion en gång i veckan, vilket är en skandal i sig, att man bara har religion en gång i veckan under ett läsår på gymnasiet. Det är den liksom utbildning man får i religion.
Det är all religionsundervisning man har.
Japp. För man tycker att det inte behövs av någon jävla konstig, outgrundlig anledning i ett samhälle där man mer och mer har mer fördomar om religion än någonsin annars. Men det är en annan sak. Men då insåg jag att jag har denna termin 6 lektioner kvar av religionen nu, från och med i torsdags.
Så kursen är 6 lektioner kvar? Ja, alltså kan man tänka. Jag hade en liknande insikt när jag nu på eftermiddagen läste veckobrevet med mina elever, för sånt gör vi tillsammans, eller så.
Ja.
Så var det så här, först, vi turde som att skriva så att jag inte läste i förväg. Och då har min kollega lagt in tider, plats och datum för när skolavslutningen är. Och den insikten, för mina elever ska sluta hos oss, för de är stora nog att gå vidare till nästa skola.
Mm.
Och det var så att de bara, va? Det var som att då fattade de att det började närma sig liksom.
Och med det rullar vi igång veckans podd, tycker jag. Det här är Skolsverige.
Har du haft en bra vecka?
Ja, men jag har nog haft det. Jag inte, den har gått jävligt fort, inser jag. När du frågade. Alltså jag har ju liksom haft sista veckan med mina lärarstudenter. Så att numera ska ha dem bara, nu är de bara en uppsats ifrån att bli mina kollegor.
Och har du fått jobb på din skola?
Nej, det har de inte. Men ändå, de är ju en lärare.
Teoretiskt är de mina kollegor. Ja, visst.
Men i ett större perspektiv. Men det som slår mig, jag har dem jättegärna, jag är jätteimponerad som kollegor. Det som är spännande tycker jag är att jag har ju haft dem fram och tillbaka under 5 års tid. Det är ganska länge faktiskt.
Ja, verkligen.
Så att det har vi gjort. Jag har sett mina elevers pjäser.
Oh.
Och det är ju någonting som alltid är slående när mina elever, alltså mina mentorselever nu då, spelar upp. De ska tävla i ett projekt som heter Länk, som är Riksteatern. Det är ett fantastiskt projekt för nyskriven dramatik där olika, både fria, alltså olika, alltid från kulturskolans dramagrupper till gymnasieskolor och all möjligt som spelar. Det skrivs liksom 5-6 dramer på något sätt, och så i Riksteaterns regi, och så delas de ut över hela landet, och så blir det någon slags tävling där man får då spela samma pjäser. Så man åker till en festival, de ska till Borås och spela sina pjäser tillsammans med då ett antal andra som också spelar samma pjäser.
Alltså dina elever ska på någon sorts typ Glee Regionals final i drama, fast i Borås.
Ja, exakt, precis.
Coolt.
Så. Ja, det är coolt. Och framförallt,
känns det på webben någonstans?
Nej, det gör ju inte det. Jag skulle ju varit med, men nu blev
det. Nej, det blir sämst. Avgå alla.
Ja, men jag skulle ju varit med, men det blev det inte så i år. Men nej, men sånt som fascinerar mig väldigt, väldigt mycket med när en grupp unga människor får sätta upp en föreställning ihop. Det är ju för en riktig publik och för ett ändamål. Det är ju att i de allra, allra, allra flesta fall, jag har ändå varit lärare på teaterprogrammet i ganska många år nu, och i de allra, allra flesta fall så utvecklas eleverna något så otroligt i det här att växa som både människor, men också i det här att ta ansvar, att uttrycka, att bli trygga i sig själva, att förstå dramatik, att kunna tolka ett sceneri, att kunna göra dramatik, alltså, och sen just det här att kunna arbeta i grupp och ta ansvar för en process. Helt otroligt fascinerande är det. Och jag tänker mer och mer så där att vi underskattar den typen av... Ofta så brukar man se ner på estetisk verksamhet och säga, men varför ska jag liksom... Och det är så tramsigt och det är så lättsinnigt och sådär. Men just den här gruppprocessen som teatereleverna får göra är ju någonting som jag önskar faktiskt varenda unge möjligheten att delta. Och det finns ju elever som inte deltar på scen men ändå som deltar i, som gör ljud och som gör liksom mask och den typen av scenografi och som väljer att inte stå på scen men som går teaterprogrammet. Och de är lika delaktiga, för dem är det här lika viktigt som för alla andra. Förstår du?
Ja, visst, jag förstår precis. Och det där är intressant, för att jag minns på min första spaning är lite på samma tema, eller väldigt, väldigt, väldigt mycket på samma tema.
Aha, ja.
Jag såg på Twitter, det var en gemensam bekant till oss som jobbar som lärare och utvecklingsledare på någon sorts kombination, som hade besökt en låg- och mellanstadieskola. Och så kommer fram några barn: hej, fattar du man stryker den här pärlplattan typ? Och hon bara, nej, jag har ingen aning. Och då hon bara, nej, vi tänkte det, du ska inte ut som en pysselfröken, vi hämtar någon annan. Och då raljerade hon så här: vadå, var det en komplimang? Nej, vadå? Och liksom det fanns någonting, jag vet inte, jag uppfattar en grej som det var så här, liksom, jag vet inte hur man, jag tror, men så här, begreppet pysselfröken, jag tror inte att det är barn som använder det begreppet, förstår du vad jag menar? Nej. Jag tror att det är en ett återberättande och en liksom en parafras av vad som hände, kanske han blev ordet fel, på ett sätt som säger någonting om hur man ser på att jobba med yngre, jobba med äldre, vad som är uppgifter, vad som är akademiskt, vad som är liksom så, som tangerar lite det du säger. Och det här såg jag i måndags, och jag har gått och funderat på det sen i måndags och tänkte så här, har jag tänkt mer och mer växande så här, fan vad korkat sagt, vilken idiotisk inställning liksom, så vad menar man med det? Och så kom jag fram till att för parallellt med det, jag skickade bild till dig förut, det här vill jag prata om, och så bara en obeskrivlig bild på en människas andningsorgan. Jag undrar som kroppen med mina elever just nu, så hade vi en uppgiftsökande där de har fått liksom så här, skapa modeller av andningssystem och så. Och det var på initiativ av min kollega, och jag var så, ja visst, det kan man göra, det blir inte. Och det blev så himla bra, och helt plötsligt så känner jag, och jag vet, jag märker att alla elever är med på noterna kring hur det här organsystemet funkar. Hur de samverkar, deras funktion, hur de ser ut, vad de gör, var och en, vad de gör med varandra så. Och det där, det finns något intressant i det. Och så typ, jag tänker på en grej jag läste i en bok om hjärnforskning för pedagoger. Så, som menar på att liksom skillnaden från, eller så här, mellan information och kunnande så finns en aktiv tanke. Liksom. Det är det som gör att när jag inhämtar information så kan jag lära mig en del av det. Men då krävs det en aktiv tanke som finns i det. Oavsett hur den är, bara sitta och passivt och lyssna av saker eller liksom passivt delta överhuvudtaget. Det ger inte lärande, det kan inte göra det.
Nej.
Utan det krävs en aktiv tanke för att hjärnan ska kunna processa om någonting från arbetsminne till liksom så. Och det, flytta bak det i hjärnan, om man bara kollar in sig fysiskt. Och det är, jag tror fan att få göra saker med händerna, att få skapa saker som inte bara är att skriva ner ett ord. Är en mycket bättre väg att hitta liksom sådana aktiva tankar. Och jag tror att det tangerar lite det du beskriver också. Grejen med att som gymnasieelev också får jobba med estetiska processer som trauma och få göra det på riktigt eller så, är att det ger utrymme för tankeprocesser.
Ja, men också det här att se att det här, man pratar om gruppprocesser, man pratar om EUs nyckelkompetenser, om man nu ska se det här att kunna arbeta i grupp och se att det jag bidrar med är nödvändigt för att det här ska fungera, och levererar inte jag så sabbar jag för alla, och att man ska lära sig ta ansvar för sin del. Jag menar, i alla andra påhittade grupper arbeten som jag hittar på mina svensklektioner, så spelar det ju aldrig någon roll, då väljer de var sin del och sen lyfter de bort liksom den delen som inte funkar, och du vet, det blir ju liksom väldigt sällan, här går det ju inte, du sabbar verkligen för gruppen om du inte är med, och det gör ju att människor växer på ett sätt som du blir viktig, du blir värdefull, du får ett värde på något sätt. Och de får också lära sig att tillsammans, det här funkar inte, då får jag göra på det här sättet. Ja, men hur gör vi för att få det här, alltså kommunikationssituationer, att anpassa sig till sin målgrupp. En grupp valde att tolka en pjäs där de drev ofantligt mycket med sig själva och sin egen generation. Helt otroligt roligt och jättefascinerande självdistans som jag aldrig trodde de skulle ha. Så jättekul. Jag håller med dig. Det finns mer estetik och i de estetiska ämnena status borde höjas till högre.
Ja, vi går vidare. Vad har vi mer på radarn? Vad är mer som hänt? Jo, jag har en spaning som lite grann börjar utanför skolan, men som tar sig ditåt.
Oj, var börjar vi?
För att börja med igen, tidningen The Guardian. Vi har pratat om det faktiskt förut.
Mm.
Utifrån att det är de som inte har betalväggar, utan som istället säger till folk som läser artiklar. Du, nu när du ändå läst det, borde inte du pröjsa lite?
Okej.
Ja, det borde jag.
Hur mycket har du pröjsat för den artikeln?
Den har jag inte betalt en spänn för än, men det borde man göra. För det här är kanske liksom ett av de stora gräven det här decenniet. Så.
Oj! Oj! Hjälp.
Det handlar om företaget Cambridge Analytica. Vi pratade lite om det. Du har följt det, för det har funnits precis överallt, förmodar jag. Har du sett den där 13-minuters intervjun med den här visselblåsaren, vad han heter?
Nej.
Nej, jag ska skicka en till dig sen. Den är fantastisk. Det är en 28-årig kille som heter Christopher Wiley som går ut och berättar hur det har gått till.
Oj!
Han är liksom han är Snowden av den här historien, om man ska dra paralleller. Det är han som liksom berättar att jag jobbar på det företaget. Vi dammsög Facebook på 60 miljoner användares alla kontouppgifter, alltså alla liksom data eller kompisar, vad de gillar, vad de inte gillar, vart de bor, vad som inte händer så.
Oj,
för att bygga liksom unika marknader över hela USA. Det var 60 miljoner amerikaner bara.
Mm.
För att veta exakt var som de ska ha vilka kampanjer, vart de ska köpa tre annonser som är fokuserade på invandring kontra vart de ska ha liksom, ja, men här får folk ekonomi och jobb och sådana inriktningar och så. Ner till liksom varje minsta valkrets eller sånt, till med mindre än så. För att liksom anpassa Trumps kampanj till så mycket som det bara går för att vinna det valet. Eller så. Och fler personer som pratar om sådana analyser menar på att det var så de gick tillväga för att vinna det valet. Eller så.
Och det här, har man en koppling till Trump? Är Trump liksom knuten till att analytiker vet vi? Ja, det vet vi idag.
Ja, det företaget är... Steve Bannon satt på liksom i styrelsen för det företaget och det var de som liksom var konsulter som var inhyrda för att hjälpa till att driva det här och så. Och liksom han som är vd för Cambridge Analytica har, det är det som är så pinsamt, för han har blivit smygfilmad i olika sammanhang där han liksom skryter inför andra potentiella kunder kring hur mycket han, hur många gånger han har träffat Trump och liksom vilket samarbete de har haft och vad han har gjort och hur de har gått tillväga. Och en av de sakerna som man blir ertappad med på i dold film är hur de brukar använda dold film mot kunder för att filma dem när de säger pinsamma saker som de sen kan ha som hot över sina kunder om de inte gör som de vill. Och det här säger han själv inför dold mikrofon och kamera. Vilket är så här, dude, du är typ sämst till och med på det här spelet liksom.
Ja, fast han var ju rätt bra för han vann ju valet åt Trump.
Jo, men liksom så här, hur som helst, det är ju Trump av Guds nåde. Och det är en väldigt intressant diskussion, för det sätter ju finger på liksom i flera dagar så har det varit massa kritik mot Facebook och liksom de var tysta först och sen så började deras vd gå ut och börja ha liksom massa så här, deras grundare går ut och har massa liksom försöka laga, försöka reparera. Han har blivit kallad till brittiska parlamentet för att liksom stå till svars.
Fast vänta
lite.
Det är
liksom allvarliga grejer så.
Jag måste ju säga att alltså, det blir ju lite korkat om man tänker att det här är Facebooks fel. Jag menar,
på ett sätt. Nej, hur menar du?
Nej, jag tänker ju så här att vi alltså när Facebook kom så var vi ju så fruktansvärt okritiska alla människor och alla stater och alla länder och alla liksom, så att man bara svalde allt med full och hull och hår och tyckte att det här var en käck idé och alla liksom Så att vi har ju inte ifrågasatt Facebook förrän nu.
Nej, visst, det håller med, men naturligtvis har ett eget användaransvar, ett konsumentansvar.
Ja, och jag menar, stater har det också länder.
Men det är där, man vet inte exakt hur det går till, vad de har haft liksom för inblandning i det här, har de sålt data, de har vetat om det här i uppemot 2 år. Mm. Att man kan göra på det sättet utan att liksom informera om det. Alltså, vad de liksom följt för regler och så. Det kommer ju numera nu i Europa i maj, i slutet av maj kommer GDPR, General Data Protection, Privacy Regulation, som är det som ersätter PUL, alltså hur man hanterar liksom data, alltså datalagringsdirektivet heter det på svenska, tror jag. Och det är liksom, men man kan säga så här, det hade behövts runt det här företaget och den här kontexten, för att det är inte säkert att det här är superolagligt, det är inte säkert hur det funkar. Vad jag förstår, och det är så här, man har bara börjat ut vad gäller och vad gäller inte så. Och att vi om några månader kommer att vara så här, ja, nej, men här är 3 konkreta saker som ni har brutit emot som företag, och därför kan ni bli till liksom ansvariga och betala det här straffet. Det är bra att vi förtydligar sådana saker.
Ja, att den här lagen kommer nu, den skulle ha kommit för länge sedan.
Att man tvingar teknikföretag som Facebook att redovisa så här, vi lagrar den här datan om dig, det här är syftet. Vi har ingen data som vi inte har fog för att spara, för exempel. Och att liksom det här är det enda som görs, det får aldrig ändra syfte, varför man gör det. Sådana saker. Och att liksom går man ur, så går man ur på riktigt och försvinner det. Det har varit en grej som har varit, jag har förut en grej att liksom, om du raderar ditt Facebook-konto så bara vilas det. Och sen loggar du in igen så börjar det tillbaka. Man blir så här, wow. Vad händer här? Så var det förut. Jag har en ganska stark känsla av att de har börjat ta bort det, för de har väl fattat att det här är på väg. Liksom så. Men det som heter, var jag inte, för det hände i söndags. I måndags kväll hade jag ett APT med mina kollegor när det föll på mig som IT-pedagog att gå igenom GDPR och så. Det var superlätt att ha den diskussionen. För visar man det här och börjar prata lite om det. Och sen så börjar komma in på att liksom säga, okej, men våra elever, vad lämnar de för spår hos oss? Vad samlar vi in för data? Vad har vi liksom så? Det är klart att de sätter spår hos oss på ett så här, socialt plan. Det är klart att vi sätter spår hos dem. Men datamässigt, vad har vi kvar för anteckningar om dem? Det är så här, men självklart, alla är direkt med från början att det här är en viktig sak som vi måste hjälpas åt med att lösa. För vi kan inte ha skolsystem där vi bara skabbar bort elevers integritet på det sättet som Facebook har skabbat bort sina användare. Inte för att vi använder Facebook med våra elever på det sättet, men liksom, det finns ju någonting i det. Och då finns det en poäng. Alltså, man kan möta ganska mycket motstånd när man är den som förklarar GDPR för lärare och så. Och för folk överhuvudtaget. För det blir det så här, ah, den där tjänsten, det kan vi inte använda. Ah, den där, nej, det får vi inte göra. Den där listan som var på det sättet, nej, det får vi inte ha. Och hamnar man där så blir man bara begränsad som lärare. Men kan man komma dit och man kan förklara för folk så här, vi måste hantera folks data säkert på det här och det här sättet. Då är det en jätteintressant diskussion där några av mina kollegor som jobbar med de yngre barnen på fritids, och så de är så här, ah, men vi har satt upp ett papper där föräldrarna själva får skriva upp sina namn och kontaktuppgifter som de vill ha. Lämna ut till varandra så när föräldrar vill få tag på de andra föräldrarna för att hämta sina barn hos någon kompis, du vet, den situationen. Så är det bara 100% personuppgifter som de själva har angett för det syftet. Medan någon annan sätter upp larmlistan med alla namn och nummer och kontaktuppgifter och allt typa, som vi hämtar direkt från folkbokföringen. Att de får liksom diskutera och prata upp sig och bara säga, ja, det där låter som en bra lösning. Jag tar bort den listan imorgon och så får de göra om det. Att de själva får processa fram sånt och förstå sådana saker, det är då man kan komma någon vart och det är då det här verkligen kommer ge någonting. För jag är helt säker på att svenska skolor inte av lika ondsinta skäl som Cambridge Analytica eller Facebook, som, men liksom av naivitet, har gett bort ganska mycket data om elever i onödan också.
Jo, men jag tänker ju bara alla de här skolkontorna, alltså som vi har liksom Instagram-konton från olika skolor eller Twitter-konton. Och vi hade till och med en kommunikationsavdelning som kom ut och uppmuntrade oss att ha Twitter-konton. Och det enda alltså den enda farhågan man nämnde då var ju att man skulle följa Göteborgs stads liksom logga och liksom vad som pumpades ut där skulle följa våran kommunikationsstrategi. Men jag tänker ju liksom att våran kommunikationsstrategi innefattar ju inte personuppgifter eller bilder på elever, eller den har ju liksom massa andra saker vad vi ska säga om vårat liksom.
Ja, visst.
Och sen har vi ju naturligtvis en avdelning, en helt annan avdelning som jobbar med det du pratar om, Mm. Det är så svårt att komma på. Jag vet ju, jag brukar säga den nya PUL brukar jag säga. Jag har glömt, jag kommer ju aldrig ihåg.
Datalagringsdirektivet tror jag är ganska bra beskrivning. GDPR är inte en bra förkortning heller. Nej. Man fattar inte vad det står för.
Nej, men datalagrings direktivet. För att saken är ju den att vi behöver ju verkligen sätta oss in i, samtidigt som vi också behöver liksom en, vi har ju en sån avdelning på Göteborgs våran förvaltning, och där de liksom också jobbar fram avtal med alla de här bolagen för att man ska kunna fortsätta använda de här tjänsterna som vi faktiskt vill kunna använda, så att det ändå finns liksom lagliga sätt att använda vissa olika tjänster. Men det blir, och samtidigt som vi får då röda listan då, som vi inte får använda alls. Mm. Att vi får använda dem men inte skriva det här och det här. Alltså i Google till exempel får vi inte skriva vad som helst. Eller vi får inte koppla namn till ett betyg. Får inte stå i Google. Mm. Och så vidare. Eller ett namn till någon slags bedömning överhuvudtaget får inte kopplas. Vilket då man kan fundera på om man kan ha en matris i Google eller inte och sådär. Men den är halvt godkänd. Och det här är ju saker vi behöver fundera på. Men samtidigt så dök det upp en sån grej som jag inte hade tänkt på för oss. Mm. För vi gjorde ju eleverna gjorde en hemsida. Som förra året gemensamt med mig om källkritik som, och de eleverna, och den la jag upp från min sida och så delade jag som så här Google Sites som man kunde dela, så jobbade alla och jag var så jäkla fascinerad över att vi kunde jobba alla 40 eleverna samtidigt. Sen kom jag ju på, du vet nu i vår, att shit, den ligger ju fortfarande uppe.
Just det.
Och då blev jag jävligt angelägen om att eftersom den ligger från min sida så försvann den ju inte. För alla elevernas arbeten försvinner ju så fort de slutar skolan. Men den där jävla sidan ligger ju kvar. Så då var jag först tvungen att låsa den, samtidigt som var det inte ens ett bra exempel. Så då ville jag ju ha kvar den. Och hur länge är det motiverat att ha kvar den? Du vet.
Just det.
Så där hamnar jag i ett jättedilemma med mig själv. För att...
Och det är så bra att du har någon ifrån det, för det är precis det du måste fundera på. För det är en grej som vi lär inte så bra på. Historiskt är vi bra på att dokumentera allting som händer. Men det här med gallra saker, det är en ny grej för oss.
Väldigt.
Vi börjar ta bort saker som inte längre är relevanta. Man borde gallra hela tiden, kontinuerligt. I alla fall en gång om året liksom. Rensa skolans Twitterflöden, rensa skolans alltihopa, radera gamla arbeten jag inte behöver spara. Vissa saker kanske man behöver spara ett år om det är relevant. Liksom, så, men andra saker, nej. Jag tar bort det. Eller så.
Ja, det mesta ska ju tas bort. I så fall ska det ju sparas på typ stickor eller någonting som inte liksom ligger ute i något slags moln som någon kan söka på. Nu stängde jag ju ner den här så att jag bara kan se den själv. Vilket var roligt för jag skulle prata om den. Jag skulle prata om själva sidan på Center för skolutveckling. Och så skulle jag visa den och då kom inte min kollega in på den som hade presentationen. Det var ju väldigt roligt för jag hade stängt ner den. Men då fick vi tid att prata om just detta. Att vikten av att faktiskt stänga ner, och då blev det jävligt förvirrat istället, för att då började jag undra, varför kan vi inte ha den öppen, och så fick vi den här diskussionen då. Och jag var inte lika med och påläst, och det var innan Cambridge Academy jävla skit analytika heter de. Gör inga tester på Facebook helt enkelt.
Man är väldigt försiktig med sådana här grejer, tror jag, att man ska vara så. Och jag tror det är viktigt att det där får genomsyra alltihopa liksom, så. För det är väldigt viktigt att vi ändå hamnar på rätt sida i det. Och det finns rejäla tjänster. Alltså man kan ju tänka så här, som tumregel, de flesta stora IT-leverantörerna kommer ju vilja GDPR säkra sina tjänster, för att gör de inte det så är de ju döda marknadsmässigt, för att få att använda dem. Eller så. Samtidigt kan vi inte räkna med att alla tjänster bara automatiskt är GDPR-säkrare. Det är de inte. Kolla på ett verktyg som för exempel Scratch från MIT. Som har sina server i USA. Och bara baserat på det så kommer de inte kunna liksom nå upp till någon GDPR-säkrare nivå. Så. Oj! Inte de har löst till i maj. Alltså så. Det kan inte jag tänka mig att de kommer att lösa. Jag kan inte säga det. Men jag skulle inte tippa på att de har det.
Men det är ju lite spännande med tanke på att Scratch används som varenda skola just nu.
Det är en jättestor tjänst som man vill säga av hur många som helst, och vi måste vara väldigt, väldigt försiktiga med det. Man kan ladda ner det och ha det lokalt, det kan du få göra. Annars ska man vara väldigt försiktig med hur det används, för att det är en tjänst där man samlar liksom personnummer, e-postadresser, namn och telefonnummer. Så. Och det här måste vi, det måste genomsyra allting vi gör. Jag såg senast idag att det liksom en stor kommun har presenterat sig, här är vår satsning för programmering i matematik, kolla på de här resurserna, varsågod och kom in och dela. Så. Där hela mellanstadieupplägget är baserat på Scratch.
Oj.
Det är superbra tjänst att använda i 2 månader och 2 dagar till. Sen måste vi ha en annan plan. Och det är lite synd för de som har lagt ner tid på det här.
Men är det sant? Vad
så, och det där är, men det där, han är inte med ut. Och det handlar bara om att liksom, ta det som ett exempel. Att vi måste vara jätteförsiktiga med att, liksom, vad vi rekommenderar och hur vi gör det. Och vad vi har för syften. Och liksom, det funkar inte att sitta en kommunjurist någonstans och bara, jajamän, jag kan det här med GDPR. Du måste genomsyra hela vägen ner. Och det måste finnas en kultur där man får hantera sådana frågor hela vägen ner.
Ja.
Annars kommer vi inte få någon lösning på det här. Du, Karin, fredag eftermiddag, vi sitter och pratar GDPR. Ska vi gå över lite och göra ett lappkast, heter det så? Och gå över till någonting kanske mer frustrerande, men också lite mer energiskt. Är du med på det?
Ja, det tycker jag, det tycker jag.
Jag tänker så här, det är val i Sverige i höst.
Jajamensan, oj vad inte det kommer bli jobbigt. Det kommer bli jobbigt, Jakob.
Det är bara en tidsfråga innan man måste logga ut och bara ge upp. Men om vi tänker just nu att vi fortfarande är med där. Så, finns det ju, det haglar som spön i backen, nya initiativ. På mer eller mindre inte genomförbara, eller mer eller mindre genomförbara förslag.
Eller
om skolan, alltså den nationella debatten om skolan när det är valår är ju väldigt sällan särskilt kreativ eller produktiv, utan det är snarare, ja men det är liksom världsmästerskapen, är det svenska mästerskapen tekniskt sett i skolpopulism. Är du med på det?
Absolut, det är extremt mycket SM i populism det här året, men jag undrar faktiskt, och det är faktiskt en tanke jag har, jag menar, jag har ju varit lärare över många val. Om man säger det, har, det är så. Men 2014 års val var ju skolpopulismen fullständigt i full blom.
Just det, för man tror att det var väljarnas viktigaste fråga. Och herregud, vad alla partier måste vara skolpartier då.
Ja, och nu i år så började ju nu komma tillbaka liksom den ena mer populistiska förslaget efter det andra. Och jag tänker ju att för att råda bot på den här tramset så har vi, du och jag, startat en slags melodifestival i populism, eller hur?
Ja, precis. Melodifestival i populism, SM i populism. Vad tror du om att vi slår ihop det och kallar det för skol-SM i populism?
Ja!
Det är någon sorts liksom så här, skolpolitiker från hela Sverige samlas i Kista en eftermiddag i september för att bestämma vem är den största populisten. Och vägen fram till det kommer vi rapportera lite som deltävlingar i Vi femman typ. Så. Det finns en publik, det gör det inte alls. Det finns deltävlingar, det gör det inte alls. Det finns folk som har tränat väldigt länge, ja det gör det säkert. Och veckans första veckans finalist, som är den första finalisten som går direkt till finalen utan att passera gå, det är, vill du berätta eller ska jag berätta?
Du får berätta.
Jag tar det. Det är så här. Spelar det någon roll vilket parti? Nej, egentligen inte. Men nu får vi ändå vara ärliga. Man får stå för sina förslag. Moderaterna vill införa längre skoldagar.
Babararam, bam, bam!
Jag läser innantill en artikel då, som finns på SVT Nyheter. Moderaterna går till val på att förlänga skoldagarna i grundskolan med 1 timme. Partiet vill också ha mer matematik och svenska i lågstadiet och införa obligatorisk läxhjälp och skola på loven för elever som riskerar att halka efter. Jag tror att den grejen redan finns.
Det gör den.
Mer matte och svenska håller på och kommer, mer och mer. Och så det är liksom populism, men ändå samma som förut. Elever i svensk skola betyder mindre undervisningstid än elever i andra jämförbara länder. Pratar inte Moderaterna om det här 2014 också? Jo, jag tror det.
Jo då.
Och vi ser också att vi ser också att fokus på viktiga baskunskaper som att läsa, skriva och räkna måste öka, säger partiledare Ulf Kristersson i ett pressmeddelande.
Ja, men alltså, de har ju just röstat emot ett annat lika populistiskt förslag som hette läsa, skriva, räkna garantin.
Ja, nej, några garantier vill de inte ha, men däremot vill de öka det så att man går i skolan längre, eller så.
Ja. Och det låter ju jävligt bra, men det låter ju käckt att de ska gå längre eftersom andra går längre, och det är väl käckt. Men det är ju fortfarande så där att, jaha, Men det är ju lite som när vi införde en mattetimma längre extra i timplanen, och så kom vi på det sen att vi inte hade några mattelärare, och så betydde det att man helt plötsligt fick sprida ut och man fick fler elever i varje klass, och så fick man och så stod varje rektor och bara ville dö någonstans för att man inte...
Men det är precis den grejen, man inte räknar på det, man har inte fattat det. Om man ska bli konkret så ser de så här: de vill införa under nästa mandatperiod att undervisningen i lågstadiet ska öka med en timme per dag. Förut var det i hela grundskolan, nu är det bara lågstadiet. Och att 2/3 av all undervisningstid ska ägnas åt matematik och svenska.
Va?
Det innebär att man radikalt minskar också undervisningen i praktiska ämnen, i idrott och hälsa, i NO, i SO. Det finns ju ändå samma kunskapskrav. Så såvida man inte sänker ribban genom hela grundskolan, för det är så det funkar om du sänker det i lågstadiet. Då måste du sänka det i mellanstadiet, högstadiet och gymnasiet också. Så såvida man inte avser att sänka ribban inom områden som biologi och fysik och kemi och historia och samhällskunskap och så, så är det ju ganska märkligt att man ska ta bort så mycket tid. Och sen vill man införa en skyldighet att erbjuda läxhjälp från årskurs 4 till årskurs 9. Lågstadiet, nej, det verkar inte vara något problem. Och dessutom så ska man erbjuda lovskola i 4 veckor från och med årskurs 6. Det är väldigt detaljerat. Det är det jag gillar med såna här saker. Att det är så, med så populism i skolan. Att det är så fruktansvärt detaljerat någonstans.
När det blir så där detaljerat så blir det ju jättesvårt i en stad som, om vi nu tar en fiktiv stad som Spegelköping eller någonting, där man liksom inte har alltså där man har få elever och inte så många lärare, och där man har liksom trixat och försökt att få ihop en skolgång. Det ser ju så olika ut i Sverige överallt. Så att Det blir ju så jäkla komplicerat när det blir så jäkla detaljerat, samtidigt som ingen av de här populistiska förslagen faktiskt tar hand om grundproblemen i svensk skola.
Nej, men du, vet du vad? Vi ska gråta in oss mycket mer. Vi bara konstaterar att Moderaterna tar den första finalplatsen till SM i skol-SM i populism.
Ja, ja.
Och att vi har anledning att återkomma, misstänker jag, till den här tävlingen senare, innan september. Så håll i er och håll ut. Och om du ser någon bra populism kopplat till skolan någonstans på internet, skicka de länkarna, för guds skull, skicka dem till Karin. Och så kommer hon att hantera det åt er. Tack för att ni var med oss ännu en vecka. Karin, är det något mer vi ska säga innan vi tar och avslutar det här veckans avsnitt?
Ja, det är, jo, men vi ska bara tacka för att ni har lyssnat, och så ser vi fram emot en vecka som innehåller en lång fredag faktiskt nästa vecka, och snart är det jul höll jag på att säga, men det är påsk nästa vecka faktiskt.
Det är ungefär lika relevant, vem bryr sig om påsken? Ah, ja, vi hörs, ha det gött, hej.
Ja, hej.
Herregud. Det här är Skolsverige.